A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hallå där, Kristoffer Gullin heter jag och ni lyssnar på Elbilsveckan med mig och min eminenta poddkollega Peter Esse, som i veckan har kommit upp i 25 000 prenumeranter på YouTube. Stort grattis till det! Och såklart, hur har veckan varit?
Jo, men den har varit bra då naturligtvis. Alltid kul med en sånt litet life goal. Och när jag började med YouTube så var ju det liksom nästan en utopi då. Men nu så känns det som att det är bara början. Veckan har utöver det varit trevlig på det sättet att jag har varit och både hämtat och lämnat nya bilar. Precis som vanligt egentligen. Men vilken kontrast att byta från en Audi till en linjebuss från Volkswagen.
Ja, det är kanske inte riktigt samma typ av bilar om man säger så. Man får snabbt återställa sig själv där.
Ja, precis. Det är lite annat klunk när man drar igen dörren så att säga. Lite mer skåpbil i debask kan man säga.
Det kan vara för att det är en skåpbil. Men vi ska prata mer om både Audi och ID.Buzz senare. Något annat vi ska prata om är den mest sålda bilen i Europa. Vad skillnaden mellan 400 och 800 volt systemet faktiskt är när det kommer till elbilar. Vi har ju nämnt det ett tag här nu och känner att det är dags att försöka gå igenom det lite mer. Och sen ska jag prata om just en bil på 800 volt systemet. Och så ska Peter rasa på Volvo av någon anledning. Jag vet inte varför, men jag har bestämt mig för att inte hålla med. Så får vi se om jag får äta upp det senare eller inte.
Ja.
Men då går vi väl raskt vidare till just den mest sålda bilen i Europa. Vad blev det för något, Peter?
Kan det vara Tesla Model Y som krossade allt när det kommer till andra elbilar framförallt?
Ja, jag tror att krossa är rätt ord här. Model Y har ju sålt väldigt bra i framförallt Sverige, men så börjar man kolla lite mer på den europeiska marknaden här och då är det ju första kvartalet 2023 som vi tittar på nu. Och då har alltså Tesla Model Y sålt 71 683 stycken, vilket är en ökning om man jämför med förra året första kvartal på 173%. Det tror jag Tesla är ganska nöjd med.
Det tror jag, man har ju kämpat rätt åt för det på olika sätt, framförallt då att skapa en acceptans för att kunderna då hämtar bilarna i drivor runt om i Europa. Som jag förstår det så är det ingen annan elbil som ens är på topplistan, va?
Om jag tittar lite snabbt så nej, topp 10-listan finns det ingen annan elbil. Det som jag också tycker är intressant är att nummer 2 på listan är Dacia Sandero. Mm. Det är alltså en riktigt billig budgetbil som Tesla Model Y ändå slår. Och ja, Tesla Model Y är ju inte en budgetbil. Det är ju en mellanklass skulle jag nästan kalla det vid den här tiden.
Det räcker ju att ta sig till Danmark. alltså över bron här från Malmö. För att förstå att Europa generellt sett är ju inte den elbilsnation, höll jag på att säga. Det är ju vi som är en nation. Men vi är så hemmablinda här för att vi har sån rullians, kan man säga det, i elbilsförsäljningen då, även om den har minskat radikalt, all bilförsäljning, både på grund av konjunkturen och miljöbonusen försvann då. Men jag menar, vi är så där, vi har vår marknad domineras av elbilsparadigmen då, precis som Norge och även Nederländerna till viss del. Så att, jag menar, vi är där det finns en stor marknad med flera olika bilar. Om man bara åker genom Danmark då, så märker man ju snabbt att ja, det finns någon e-tron, det finns någon taxi som är en Ford Mach-E och sådär, har jag sett. Men annars är det Teslor som gäller. Och dessutom är det ofta ganska gamla Teslor. Det är rätt fascinerande det. I Sverige ser man ju nästan aldrig de här gamla Model S och sånt, du vet, som har den här fruktansvärt fula fronten som ser ut som en leksaksbil. Medan så fort du kommer ner lite i Danmark, det är jättemycket sådana där. Klart, det är inte riktigt lika mycket vägsalt som vi har i Sverige. Och kommer det ännu mer söder ner så är det ännu mer sådana. Men det är Tesla. Och sen ser man någon BMW i3, man ser kanske någon e-tron. Och sådär, naturligtvis Volkswagen ID.4 och så, men den här blandningen som vi har, den existerar ju typ inte. Utan Europa är ju fortfarande full av fossilbilar och kommer ännu lägre ner i Europa, jag menar ner till Spanien och så. Alltså det finns så mycket stora nationer där elbilsinfrastrukturen är så långt bak i tiden, som när vi åkte runt och letade efter 50 kW-laddare längs motorvägen, vet, det fanns en typ, sådär, i ett hörn någonstans. Mm. Det är ju verkligheten för så många europeiska länder som har så många miljoner människor. Och det är klart att en sketen Dacia då är det som säljer bäst.
Det är så kul också för att det finns ju en topp 10 nya elbilar i Europa. Och då blir det lite löjligt nästan. För att vi har Model Y på som sagt 71 000. Men sen nummer 2 på listan, det är Model 3 med 19 000. Det är ganska stor skillnad.
Verkligen.
Och då har då minskningen från Q1 2022 en minskning på 40%. Model Y har ju verkligen ätit upp försäljningen från Model 3. Och det är ju Model Y som det uppenbarligen känns som att Europa har väntat på här. Sen har på tredje plats så kommer Volkswagen ID.3 och sen kommer ID.4 och på plats nummer 5 så kommer Dacia Spring. Den här lilla bilen som inte säljs i Sverige, men som verkar vara en, får man väl ändå säga, en stor succé från Dacias håll i alla fall. 14 000 bilar där.
14 000 bilar, ja.
Ja, det är hela Europa.
Ja.
Men det är mellan 10 000 och 20 000 bilar per liksom bilmodell, förutom Y då, som är på 71 000. Det är så konstig siffra. Den passar liksom bra i topp 10 vanliga personbilar, så här 70, 60, 50. Men när det är elbilslistan så är det jättemärkligt.
Ja, men det säger en hel del om att en lång väg är kvar.
Det får man väl ändå säga, va? För det är ju också så att elbilarna, det är ju många som klagar på elbilarna att de kan börja brinna när som helst. Och det har vi ju hört mer än en gång att jo då, nu brinner elbilarna och därför kan man inte köpa elbil.
Ibland brinner de innan de ens är sålda.
Precis, för det var ju på Fords fabrik i USA där det hände lite olyckor, skulle man väl kunna säga.
Ja, det var det ju. Sen visade det väl sig att det inte riktigt var på fabriken. Olyckan hade hänt. Det visade sig sen att det var väl i batterierna var skadade redan från leverans från en annan fabrik.
Precis. Här. För då har det nu släppts en video från i februari i år. När det stod ett antal Ford F-150 Lightning på Fords fabrik ute i USA där. Och helt plötsligt så började en av de där bilarna brinna. Det spred sig till två andra bilar och totalt 3 Ford F-150 Lightning blev totalt förstörda i branden. Och det som har hänt nu då är att videos på det här har släppt från polisen. Deras bilar har ju kamera som filmar. Och därifrån så kan man se hur bilarna brinner. Och Ford har ju även gått ut och berättat vad problemet här var. Det visade sig ju att det var felaktiga celler från batterifabriken som det här felet berodde på. Och man säger såklart också att man har löst det här på tillsammans med batteritillverkaren nu då, för att det här inte ska kunna ske igen. Men det var alltså en självantändning på sätt och vis, men då på ett felaktigt batteri. Och här kan man ju alltid diskutera hur säkert en elbil är, hur säker en batteribil är. Å andra sidan, behöver man göra det om den är dokumenterat felaktig? Eller är det jag som tittar för snällt på det här nu?
Nej, jag ser egentligen inte alls problemet.
Nej, det är lite det jag också vill komma till.
Utan det som han hade identifierat, att det var 18 bilar som var behäft med de här felaktiga cellerna. Och utöver då det som redan var sålt då. Och de är korrigerade och lösta. Det är väl bra att man kan göra det i efterhand. Jag är mest imponerad att det var bara 3 bilar som rök. Bokstavligt talat. Det står ju bilar där tätt. Och så att,
jag blev också lite förvånad. För ja. När man tittar på bilderna, som sagt. Vi kan lägga upp videon på elbilsveckan.se. Så kan ni gå in och titta där på själva videon. Det ser ut som att de står rätt packade där. Men
ja, en
jag vet inte om Ford kanske lyckades flytta på de flesta bilar där.
Det kan ju vara så. 150 Lightning är ju i sig ett hån emot allting som är sunt. Den har ett gigantiskt batteri. Men det är inte så att den har en fantastisk räckvidd. Utan den är ju bara för att den är bara stor och tung. Och helt som en lagårdsvägg i fronten.
Var det inte nya Cheva Silverado elbilen som skulle komma med ett batteri på över 200 kWh?
Ja, alltså de där battericellerna behövs ju till annat, känner jag liksom.
Jag håller med dig. Jag har ju blivit mer och mer fäst vid Nios sätt att tänka, där man kanske kör med låga eller med små batterier i vardagen och sen så byter man till större. Jag börjar bli mer och mer inne på den tanken. Men här så väljer man ju att bara strunta fullständigt i allt som är vettigt rent krasst.
Man är amerikansk helt enkelt. Man är, ja.
Så är det.
Vet du vad som är mer amerikansk eller ganska stort i USA?
Stora SUVar.
Ja, det är också. Kanske en av de största och tyngsta. Volvo EX90.
Är det populärt i USA alltså?
Ja, du gillar ju den själv. Du har alltid sagt att du föredrar EX90 före Polestar 3.
Ja, absolut. Ja.
Tyvärr så kommer du aldrig kunna köpa en EX90 nu, för att ja, den är ju slutsåld.
Ja, jag läste hela veckan här att nu har försäljningen stoppats på grund av jättebra siffror eller någonting sånt där.
Slutsåld, försäljning stoppad, pausad var väl det Teknikveckan skrev faktiskt. Det var väl mest rätt. Men stämmer det här riktigt? Varje gång man ställer en sån fråga retoriskt så är ju svaret nej. Volvo EX90 är inte säljstoppad, den är inte pausar heller för den delen, möjligtvis i några minuter när de uppdaterar webbsidan. Så vad i hela friden är det som har hänt? Vad pratar vi om? Jo, Volvo EX90 har sålt väldigt bra och det får vi väl gratulera Volvo till.
Det tycker jag absolut. Det var ju många som pratade om att den här kommer ju aldrig sälja eftersom den är så dyr.
Ja, det fanns det ju.
Den är ju inte för den svenska marknaden primärt, tror jag.
Ja, säg inte det. Nej, primärt är det inte det. Men den har nog sålt väldigt bra i Sverige för svensk
det
del.
Tror jag också. Ja.
Och det som baseras ut här nu av våra kollegor i branschen från egentligen alla biltidningar och så, det var ju då att som sagt, ja, den är slut. Lyxproblem och sånt kallades det. Men jag har lite svårt för den beskrivningen. Och sen också, det är väldigt tydligt att den inte går att beställa, vilket då är inte sant. För den går jättebra att beställa. Det är bara att gå in på volvocars.se och konfigurera din Volvo EX90 och trycka på beställ. Logga in med BankID och sen är den din i framtiden. Så att det där stämmer överhuvudtaget inte. Jag tycker det är lite problematiskt att rapportera på det sättet. För om vi backar av vad som har hänt, så är det så att Volvo har skickat ut en kvartalsrapport för första kvartalet. Och där är man då, berättar man helt enkelt att beställningen har överträffat de mest optimistiska interna prognoserna. Och därför så får man helt enkelt så kallat stänga orderböckerna för modeller 2024.
Ah, Nu ser jag vart det här är på väg.
och snart då så öppnar man för modell 2025. Men grejen är att det där har redan hänt. För att modell 2025, Volvo EX90, beställningarna de drog igång redan i mars. För över en månad sedan då. Det är ingenting som, alltså säljstopp, den är ju inte säljstoppad. Utan man har helt enkelt slut på slottar för årsmodell 2024. Och jag har lite problem med det här med årsmodeller inom bilindustrin. Att kategorisera in det på det sättet. Alltså konsumenterna ska ju aldrig behöva tänka på sådana saker. Och i det här fallet så har ju inte Volvo gjort något fel då. Så det är rasant mot Volvo. Och i den mån jag rasar så är det mot mina kollegor i branschen då. Hur rapporterar på det sättet. Om vi då tar just varför jag finner det problematiskt med årsmodeller och att hänvisa till det. Ber den liksom ur ett produktionstekniskt perspektiv och vad som gäller för alltså serviceböcker och sådana saker. Alltså när man själv internplanerar då liksom. Så då är det ju Hyundai Ioniq 5. Hela det debaclet runt det då. Det är så här, jag går och beställer en Hyundai Ioniq 5. Och sen så får man, nej men tyvärr är den årsmodellen är slut. Så du kan inte få den. Däremot kan du få beställa en ny årsmodellen. Men då är det ett annat pris och annan konfiguration. Och det är så här, nej, det är inte okej. Okay. Alltså jag har beställt en bil med det priset och den konfigurationen som jag vill ha. Och kan man inte leverera på den av vilken anledning som helst, behöver jag ju bli kompenserad för det. Antingen för att få bättre konfiguration då, eller mycket billigare pris. Inom bilvärlden så är det otroligt fascinerande att man liksom hänvisar till årsmodeller som någon form av giltig anledning för att man har strulat då. Och igen då vill jag ju säga att det är inte Volvo som har gjort detta, utan man kan bara konstatera det att årsmodell 2024 är slutsåld och nu då de som tillverkas därefter är årsmodell 2025. Givet då att det är lite längre leveranstid.
Så om jag går in och beställer en EX90 idag, då är det årsmodell 2025 som beställs?
Precis, men årsmodeller inom bilvärlden börjar ju typ, alltså årsmodell 2025 börjar ju i februari 2024 liksom.
Alltså här får jag ändå, jag tycker ändå att Tesla gör det bättre. De jobbar ju inte lika mycket med årsmodeller, utan där är det ju liksom ständiga iterationer istället.
Ja.
Revisioner på bilarna. Och det kan jag nästan tycka är bättre, för att så som vi håller på med årsmodeller här, speciellt när årsmodellerna för 2024 säljs och börjar levereras mitten på 2023 typ. Det blir väldigt rörigt hela tiden.
Det är ju det. Och rörigt är ju det här också. Det är alltså en bil som då är säljstoppad och slutstånd innan den ens har börjat, innan ens första bilen har levererats. Det blir liksom pedagogiskt fel. Och så vad som händer nu är ju att det levereras en massa, alltså de kommer ju börja leverera sig i slutet av året då. Eller i början på nästa. Det beror på lite hur de får ut då. Det ryktas ju om lite förseningar med utgårdar och sånt. Och sen därefter då, så där på det sen så kommer ju nästa årsmodell. Vad är skillnaden då på årsmodellen? Hur vet man liksom det här när man beställer en?
Ja, för att jag sitter och tittar här lite nu och jag har konfigurerat en som skulle passa mig. Men ja. Ingenstans står det vilken årsmodell det är.
Nej, men du kan se det. För vad du kan göra, min gode herre, det är att du väljer kanske den vackraste färgen som någonsin har tagits fram på en bil.
Oj då, jag har redan valt en färg.
Mulberry Red.
Jaha, okej. Okay. Mm. Jag tror att vi har olika åsikter. Nej. Om vad som räknas som den vackraste färgen.
Ja,
då.
Alltså ibland så kan man... Ibland, du och jag har väldigt mycket olika åsikter om bilar. Jag kan respektera dina åsikter och val i de flesta fallen. Men det kommer inte att säga att inte det här är den snyggaste färgen som någonsin har visats på en bil.
Okej, okay, då väljer jag bara vara tyst istället.
Ja, jag tror
alltså, visst, den är inte ful, men alltså, lite så här vinröd.
Ja. Exakt. Jag vet inte om jag skulle våga beställa den, för att du vet, det är så här, det var väl köps i bil, så vill man att det ska vara lite halvgrå och tråkig liksom på uppfarten, att det står ut liksom. Det
är hade ju hellre kommer du ihåg gamla XC90 brandröda färgen där, som var verkligen skrikröd på det viset. Den tyckte färgen tyckte
okay,
om. Den hade jag väl haft.
Ja, visst. Nej, vi delar inte några åsikter någonting, känner jag. Men det var där det är en förändring. För svensk del så är det exakt samma pris och du har då möjlighet att lägga till den här färgen då. Som jag, Peter Esse, tycker är jättefin och Kristoffer Gullin säger sådär.
Jag valde Denim Blue.
Denim Blue, ja. Mm. Ja, Marlboro Red tror jag skulle passa väldigt bra på C40 också. Det känns som att XC90 och C40 delar lite samma sådär. Om man hyr in och sådana här, det finns sådana här som du vet ska koordineras. Vad har du för färg liksom, din personlighet och så. Det känns som att de två har lite samma färgpersonlighet, de två bilarna. Nog om det. För svensk del så är det bara färgen som är skillnad. Kanske är någon annan detalj, jag vet inte. Det kan ju ha att göra med, det var ju lite också man bytte då från att det skulle vara de här året runt däcken och sånt som standard och lite sånt vid beställningen. Det bytte man ju till att man faktiskt får sommardäck och vinterdäck. Eller du får köpa till då. Men för utrikes del då, om man säger Volvo ett globalt bolag, så att för andra delar än Sverige så är i till exempel Nederländerna och Tyskland, som jag kollar lite snabbt, där har man brytit ut luftfjädringen som en egen valbar möjlighet. Så att då har man sänkt priset lite då, antar jag. Eller ja, det kanske inte, ibland är det ju så att priset inte sänks, men det har inte höjts så fall, så att säga, som det skulle gjort annars med ny årsmodell. Då så kan vi då välja till luftfjädring separat om vi vill ha det eller inte vill ha det. Nu ska man ju ha det på en sån bil, kan jag ju tycka. Det kostar 2700 euro att lägga till. En annan sak dock som jag tror, antar faktiskt, att det alltid varit så för tysk del och andra delar av Europa. Där har man brytit ut värmepaket, har man ett speciellt klimatpaket heter det. Som liksom de tre funktionerna ingår för alltid i Sverige, och det är vettigt. Och det är rattvärme, stolsvärme bak och uppvärmda spolarmunstycken. De är separat paket utanför Sveriges gränser.
Det brukar ju vara någon form av nordisk anpassning som man brukar göra i våra länder här uppe.
Men varför ska jag som skånsk betala det? Ja. Nej, Storbritannien för deras regniga del, så där går det inte ens att välja Marlboro Red. Det är sådär, ingen färg på våra öar, tack.
Nej, men där ska det ju vara grått och regnigt.
Där ska det vara grått och regnigt. Gud vad hemska vi är.
Ja, förlåt.
Hela det här, så jag tycker att som biljournalister, så som är motorjournalister, elmotorsjournalister, så tycker jag att vi måste skapa en viss tydlighet här för läsarna. Syftet är alltid hela tiden att skapa en tydlighet i en bransch som jag tycker är lite otydlig. En bransch som har delvis sina egna regler. Nämligen då till exempel det här liksom att det på något sätt årsmodellsbyten på något sätt skulle kunna vara en giltig anledning att styra till för kunden. Igen, inte Volvo som har gjort det, men Hyundai, vi tittar på er. Däremot så tycker jag att vi måste då vara tydligare när vi rapporterar om detta. Det är jättekul att EX90 har gått bra, och korrekt har ju varit att man öppnar upp beställning av ny årsmodell i förtid eller någonting sånt där. Jag är ju inte ovän med klickbara rubriker för egen del, men det ska finnas en viss form av sanning i dem. Och att en bil som går att beställa hänvisas till att den är stoppad att beställa på olika sätt, då är det helt enkelt okej. Och vissa har inte ens varit tydliga med vad som gäller i det. Och på tal om tydlighet, så var det ju så att vi här på Elbilsveckan ställer lite frågor till Konsumentverket. Just på grund av att Tesla har priser utan så kallade dokument och registreringsavgifter. Nej, det heter destinations- och dokumentavgifter, tror jag. Och på 9200 kronor. Det vill säga att priset som visas på Teslas webbsida, det är ett pris. Och sen tillkommer alltid då 9180 för att vara exakt innan du checkar ut och beställer din bil. Och vi ställde ju frågan då till Konsumentverket om detta är okej. Och de var väl ganska tydliga här och säga att om ett pris är obligatoriskt, om en kostnad menar jag är obligatoriskt, så ska det ingå i liksom grundpriset. Det vill säga, det här är inte okej. De ställde faktiskt frågan, för jag var ganska så här, det är inte mitt jobb att outa Tesla till myndigheter, så att säga. De får göra det själva, de får hitta det själva. Men jag ställde frågan för jag ville ha korrekt och adekvat info att ge till er läsare och tittare då, även för min YouTube-kanal. Men de frågade faktiskt vem det gällde, varför jag frågar. Och då så sa jag att jag frågar av anledning av Tesla då. Och här nu, i några veckor senare, så började faktiskt Konsumentverket en granskning av Tesla. Där Tesla blir informerad om att så här får man inte göra. Utan priset ska vara tydligt och på webbsidan. Det första du ser, och det ska gå att beställa bilen för det då. Man har till och med imorgon den 3 maj på sig att svara på vad man tycker om detta. Och det kan man ju tycka lite vad man vill om. Det ska ju sägas att i Danmark så visas priset inklusive destinations- och dokumentavgiften. Och kanske i andra länder också. Jag får en känsla av att Tesla i Sverige själva är inte så himla glada över att visa, särredovisa det här. För när de kommunicerar med nyhetsbrev och på annat sätt, då så har de ju faktiskt det här priserna som de visar inklusive den här 9180. Så det är bara på webbsidan. Och det känns ju då som att det skulle kunna vara en amerikansk grej som då svenskarna inte riktigt ro över. Men det kommer nog komma till en förändring ganska så omgående.
Och den här avgiften har de ju haft så länge de har sålt Teslor. Jag gick tillbaka och kollade från 2016. Och redan då fanns ju den här dokumentationsavgiften där. Så att jag är lite snopen över att det är en nyhet för Konsumentverket. För att, alltså, det har ju funnits så länge som helst. För mig var det ju ingen större grej alls. Utan det är så det är. Det är bara att vi har Janne Esse här som reagerar på saker och ting. Vilket är såklart bra jobbat, Peter.
Tack, Janne Esse. Ja. Det var lite roligt sagt. Det är väl kanske helt enkelt så att det inte har beställts några Tesla till Konsumentverket.
Nej, det är ju också en teori jag har. Att inga handläggare på Konsumentverket åker Tesla.
Så är det i Karlstad. Vet du, de cyklar kanske. Och cykla är någonting som jag själv uppskattar ganska mycket. Särskilt med elcykel då. Jag har en trevlig sak från Tyskland som klarar min vikt. Och den har ett batteri på okänt antal kilowattimmar. Men jag råkar veta att den ligger på 36 volt i alla fall. Och inte ens BMW i3 har det så lågt, va? Utan normalt sett så har bilar lite mer högre spänning än så.
Ja, jag tror att 36 volt kommer vi nog inte så långt med när vi börjar prata om bilar här. För att nu idag så har ju de flesta elbilar 400 volt. Men det har också börjat dyka upp allt fler som har 800 volt och... Både du och jag, Peter, har ju här pratat om det här 400 volt, 800 volt flera gånger i podden. Och nu har vi kört ett par bilar här med 800 volt system. Du har kört Audi e-tron GT, jag har kört Kia EV6. Just nu kör jag en Hyundai Ioniq 5 som också sitter på 800 volt systemet. Och jag tänker att vi måste prata om det här och reda ut vad skillnaden är. Vad betyder det här? Vad spelar det för roll? Och vad finns det för- och nackdelar? Så jag tänker att vi tar ett litet ellära-segment här nu och pratar om just 400 volt och 800 volt. Och då är det ju så att när vi säger batteriet i en elbil, då menar vi ju egentligen ett batteripack. Och det här batteripacket, det består ju av många celler som är själva batteriet. De här cellerna har ju volt, alltså spänning. Och man plussar liksom ihop de här cellerna tills man kommer upp i omkring 400 volt för att det då blir ett batteripack. Jag ska också säga att det här är väldigt övergripande. Jag går inte ner på några detaljer nu, så är ni elektriker så kommer ni kanske bli lite frustrerade, men det är ju som det brukar kunna vara när man pratar om branscher man inte själv jobbar i. Jag nämnde att det är omkring 400 volt för att spänningen i ett batteripack, det är inte alltid exakt lika. Till exempel så är det så att när man kollar hur mycket procent som finns kvar i ett batteri, så kollar man just spänningen i batteriet för att se hur många procent som finns kvar. Det är systemet som räknar ut hur många procent som finns kvar. Ett batteripack kan ligga på kanske 350 volt när det är nästan urladdat, och sen när det är fullt och laddat så kan det ligga närmare 450 volt till och med. Lite olika från tillverkare. Så sjunker den där spänningen allt eftersom man kör bilen. Och sen kommer vi vidare till det här med effekt. För effekt är ju det som gör att motorn kör framåt. Det är effekt vi har när vi laddar bilen och det. Och för att få fram effekten, hur många kilowatt vi kan ladda vår bil med, eller hur många kilowatt som en motor kan prestera, så behöver vi ta den här volten, spänningen, 400 volt, och gångra med ampere. Och när vi gör det, då börjar vi nämna lite siffror som kanske låter bekant för vissa. För om vi tar vårt 400 volt system, gångrar det med 125 ampere, så får vi 50 000 watt, eller 50 kilowatt. Och det här låter nog bekant för de flesta eftersom vi har 50 kilowatts laddare. De är gjorda för 400 volts system och har då 125 ampere, vilket gör att vi får ut våra 50 kilowatt i effekt. Ett annat exempel är nya Kempower-laddare som brukar kunna ligga på 400 volt och 150 kilowatt. Och då behöver de matas med 375 ampere. 375 ampere gånger 400 volt blir 150 000 watt eller 150 kilowatt. Och så här kan man ju fortsätta för att få upp laddhastigheten om och om igen. Men det finns ett problem, och det är ju att ampere betyder också värme. Ju högre ampere vi får, desto mer värme blir det.
Oj, oj, oj. Nu drog elektrikerna verkligen kasta pil på dig, Kristoffer. För du har både rätt och fel.
Okej.
Okay. Ja, det är de facto så i praktiken. Men i mer hardcore så värmen i sig är egentligen inte hur mycket ampere är. Utan det är vilken ledarmaterial du har. Så att lite beroende på vad du har för ledare och sånt, så det är ju där värmen kommer då. Men liksom, i och med att det alltid är samma ledarmaterial, koppar och sånt i de här grejerna, så i praktiken stämmer det ju. Och jag nämner det bara för att jag har fått försvara mig så många gånger på det där. För att det kommer alltid någon som liksom ska, ja, jo, fast jag vet, fast i praktiken är det ju så att om du höjer ampären, så blir det mer värme. Men, och anledningen till det, och det är då i stark korrelation till värmeutvecklingen beroende på material och längd då. För det är den här vad heter det? Ja, det är ju när saker ska penetrera materialet då och skickas vidare, det är då värmen skapas. Och ju svårare det är och ju längre det är, ju mer värme.
Precis, och för att jag får tacka för den rättelsen, eller vad man ska säga. Som jag sa i början, är man elektriker så...
Ja, precis. Men nu säger för att vi var den liksom, men det är också kul att få den förståelsen för det där liksom. För att ja, det är rätt i sak att ju högre ampere, ju mer värme, också lite spännande att förstå anledningen, vilket jag alltid gjorde då liksom. Men det är därför nämligen Teslas kablar är tjockare när de är längre, även om amperen och strömmen är densamma.
Och det är också därför de har kunnat klara sig ganska bra med sina kortare kablar jämfört med till exempel Ionity. Ionity har ju väldigt tjocka kablar, väldigt långa kablar, som också vattenkylda för att hantera den här värmen som blir. Ja. Medan Teslas, framförallt version 3-laddarna, är ganska smala kablar. Det är inga vattenkylning där inte. Men de är ju inte heller så långa.
Nej. Och ändå har de då högre ström.
Precis.
Alltså de har mer ampere. Så därför så kan den vara viktig att förstå. Men i övrigt så är det ju en matematisk gångetabell för att få fram effekten då.
Ja, och i generell vanlig vardag så funkar ampere gånger volt för att man ska få fram en kilowatt eller effekt. Men hur ska vi lösa det här då? För att vi vill ju kunna ladda snabbare, snabbare, snabbare. Det är ju liksom det vi vill göra. Jo, vi höjer volten istället. Istället för ampere så höjer vi volt. Och höjer vi volten till, säg, 800 volt, då behöver vi inte alls lika hög ampere för att nå samma kilowatt eller samma effekt. Och det skapar också andra fördelar, för när vi inte behöver ha lika hög ampere som går igenom kablarna, så behöver, som sagt, som Peter sa, kablarna inte vara lika tjocka heller, vilket gör att vi sparar in lite på material, vi sparar in på kylning eftersom vi inte behöver, det blir inte lika mycket värme.
Vikten tänker jag man sparar in på rätt mycket.
Vikten måste sparar man också in på, absolut. Det blir billigare att tillverka själva kablarna eller så för i bilen, eftersom vi inte behöver lika tjocka, tunga, långa kablar som med 400 volt systemet. Så att det finns flera fördelar med att använda just ett 800 volt system i en bil. Det finns ju såklart också nackdelar, och en stor nackdel är just att 400 volt är standard. Det är någonting som alla laddare, är byggda för. Alla bilar byggs ju också med 400 volt, vilket gör att delarna som man tar från hyllan, som man köper in från olika leverantörer, det, de är anpassade för 400 volt, vilket gör att du behöver inte uppfinna hjulet på nytt, så att säga. Med till exempel Kia och Hyundai och de som har börjat gått över till 800 volt, de har ju behövt, om inte tillverka helt nya produkter, så åtminstone köpa in dyrare delar för att kunna tillverka det här 800 volt-systemet och kunna ta nytta av hela systemet. Så där har vi ju ett problem, att det helt enkelt inte finns lika mycket komponenter off the shelf, som man brukar säga, till 800 volt-systemet.
Vad intressant då, för att nu är det jag som är ute på väldigt djupt vatten här ur ett elperspektiv, men som jag har fått för mig så är det så här: om du seriekopplar battericellerna, då höjer du ju spänningen. Alltså då höjer du ju volten då.
Det är det man gör i ett batteripack.
Precis. Och medan som man parallellt då, då bibehåller du, om du lägger liksom, om det gäller dem parallellt då, då bibehåller du ju spänningen. Så att det är liksom det som skiljer 400 volt system med 800 system, det är ju egentligen hur du har kopplat cellerna då. Om du har liksom parallellkopplat eller seriekopplat då. Så det är ju samma sak till exempel varför du har 12 volts verktyg. Har du ju ofta de här verktygen, du har samma batteri, ett batteri till alla verktyg liksom.
Absolut.
Så här, ja men 12 volt, ja men då har du liksom då har du ju, för alla då är på typ 3,7 volt liksom. Ja men då har vi liksom seriekopplat, eller då har vi parallellkopplat dem så att det blir 36 volt då. Alltså i två lager kanske. Men i 12 volt där, men då har vi inte så många lager liksom. Så det där är så intressant hur man bygger sådana saker. Och jag antar att anledningen till att det finns färre 800 volts komponenter, det är helt enkelt så att man det är inte av Guds nåde liksom, utan det är helt enkelt så att man inte har haft en tradition att bygga 800 volt system.
Nej men precis, det har ju inte varit en standard, så varför ska någon bygga det? Det är ju det som har varit lite grejen. Det var ju likadant med Tesla här nu när de annonserade på sin Investor Day i mars här att de skulle gå över till 48 volts batterier, och då pratar vi om det här lilla batteriet, 12 volts batteriet som vi pratar om i bilar. Det ska ju de gå över till 48 volt här nu. Det är ju också någonting som så här, det är ju ingenting man har gjort och ett steg man inte har tagit, eftersom det inte är en standard. Det finns så lite resurser för att kunna bygga den typen av system. Men nu väljer Tesla att ta steget och hoppas att andra tillverkare ska följa efter. Och lite samma sak blir det med 800 volt-systemet för högvoltsbatteriet här nu då. Där fler och fler bilar kommer gå över till 800 volt, och det kommer ju finnas fler delar på hyllan att välja mellan. Men idag så är det en så pass liten marknad att man har helt enkelt inte velat tagit det steget. Många tillverkare som är underleverantörer till biltillverkarna.
Men finns det någon praktisk skillnad för oss vanliga?
Ja, det hade ju varit skönt att säga nej.
Ja, det hade det verkligen varit. Särskilt med tanke på att du provkör Kia och Hyundai här. För där är det ju särskilt utsatta målgrupper.
Precis. Och då är vi tillbaka på det här med vad laddarna har stöd för. För om jag tar en Kia till exempel som kan maxa ut på 233 kilowatt. Då kan den göra det på Ionity. För Ionity har stöd för både hög ampere och hög volt. Åker jag till en annan laddare som, det är ju ganska vanligt att det finns 300 kW laddare på typ Circle K, Eon Clever och Allego kör ju också med det. Upp till 300 kW säger de. Men åker jag och pluggar in där, då kommer jag vara uppe i 150. Även om bilen har stöd för 233 kW. Och det är för att de laddarna har inte stöd för 800 volts systemet och kan inte dra nytta av det. Vilket gör att man står där med sin bil som kan ta 233 kW. Man står vid en laddare som kan ladda 300 kW. Men du kommer inte upp i mer än 150. Och så blir man frustrerad och irriterad.
Vilket är imponerande att du blir frustrerad och irriterad för 150 kW.
Ja, men jag har ju betalat för en bil som kan komma upp i 233. Och så får man inte det.
Ja, för det finns ju värre exempel dock.
Det finns värre exempel. Vi kan prata om Tesla igen då.
Ja, vi får göra det. Vi går hela vägen dit. Ja, precis.
Precis. Teslas version 3-laddare kan ju komma upp i 250 kilowatt, säger de. Fantastiskt. Om jag åker och pluggar in min Kia eller Hyundai där och så bara, nu ska det gå snabbt. Och så gör det inte det.
Är inte ens säkert att den startar?
Nej, det är inte säkert att den startar. Och om den gör det så har jag hört att man kommer upp i typ 40 kilowatt. Det är ju inga monstersiffror.
Det där är dock... Det ska gå bra att koppla in i version 2-laddarna nämligen. Du kommer inte upp i några monstersiffror heller, men du kommer upp i mer än det. Men på version 3 då så kan det helt enkelt vara som en starta. För att bilarna har stöd för att naturligtvis kunna ladda med 400 volt. Då, även om det går långsammare då, som det konstaterat. Men på Tesla-laddarna kan det helt enkelt vara så att det inte går överhuvudtaget. Då, eller att det går ner till jättelåg hastighet. Och det har någonting att göra med att de här inverters där i bilen, att de inte vänner med Tesla Supercharger, i det fallet version 3. Men att bilar liksom inte är kompis med Tesla-laddare, det är ju inte bara Kia och Hyundai som bara är problemet. MG har ju också problem på annat sätt då. De startar inte heller, men det har ju ingenting med spänningsproblematiken att göra då.
Vad vi vet.
Nej,
ska väl sägas.
Vad vi vet, ja. Nej, det är ju...
För hade vi vetat det, då hade vi nog suttit på guldläge.
Mm. Jo, nej, det är väl ingen som riktigt vet det. Sen är det ju inte så att bilar har ju inte specifikt 400 volt, specifikt 800 volt, utan det är liksom någonting där upp och ner och emellan och sånt. Så.
Mm. Det sa jag, det nämnde jag när du inte hade dina hörlurar på.
Ja, just det. Ja. Och det kan ju vara så lågt, det kan ju gå riktigt, riktigt lågt ibland då, till exempel BMW har någon bil och sånt där. Så att ja, generellt så jag spelar faktiskt in en video här om dagen som är så här, men Tesla är ju bara dåligt för andra.
Kul att du nämner Tesla. Just BMW förresten, för att jag skulle ju göra laddkurvetest på BMW iX1 på en 150 kW laddare. Kom inte upp i mer än 116 kW.
Nej.
Och det, när man tittade på siffrorna lite närmare, när jag stod där på kvällen 23, då var jag inte ett dugg intresserad av att kolla på det. Men när man kollade i editeringsprocessen senare så insåg jag att den laddar ju inte alls med de 400 volt som jag trodde att den skulle göra. Utan det var ju mycket lägre volt.
Mm. Vilket gör var det instegsmodellen då? Eller?
Instegsmodellen i BMW iX1.
Den är ju nere på 300 någonting.
Ja, precis.
Ja.
Precis.
Säger jag som om det var helt självklart. Men jag fick alltså den kommentaren på YouTube bara typ en nyss liksom. Ja, men det vet väl alla att den bilen har så låg spänning så att det är gott att ladda. Det är inte sant att jag visste det.
Precis, och då är vi tillbaka på den här matten igen då. Att ampere gånger volt blir effekt. Ja. Det var någon som kommenterade, jag sa det i någon video, någon som kommenterade att så får man inte säga. Jag tycker att det blir mest tydligt om man säger så.
Ja, du menar att man ska säga spänning gånger ström?
Ja.
Lika med
effekt.
Jag tycker att det är helt okej att säga volt till volt. Det handlar inte om att säga rätt. Det handlar om att vara tydlig så alla förstår. Det är syftet. Allting annat är sekundärt. Och
så är det.
Så är det ju. Och jag tror att just elbilarna har gjort att vi har fått väldigt mycket förståelse för det där. Du vet, man pratar ju om det här, du vet, att man får ju slicka på sina lågvolt då. Det får man inte heller säga då, lågspänning då. Men lågvolt tycker jag låter ännu bättre än lågspänning.
Ja, det håller jag med om.
Det är inte heller av Guds nåde liksom att det finns en direkt korrelation mellan att du inte dör av 12 volt eller 48 volt kan ju vissa saker gå ner. Men det är det man liksom pratar om lågspänning då. Det vill säga att du vet att ha en ringklocka. Det kan du koppla in för att de här trådarna då går ut. De är låg spänning då. Och sen så går du upp över för 48 volt då, så får du ju inte göra det själv. Då måste du ha en elektrikutbildning. Och sen har vi ju 230 volt i huset ju. Ja?
Mm.
Men det är inte så liksom att det är inte spänningen i sig då som är det farliga. Är det ju så. Det är ju farligt. Man kan säga så här, det är inte liksom att det är just den gränsen, utan det finns faktiskt folk som har fått strömgenomförning av så låg spänning också. Det handlar bara om hur stor resistans vi är som ledare. Och människor är ganska dåliga ledare, både i egenskap av chefer, men framförallt om strömmen ska gå igenom då. Och det betyder ju då att ju lägre spänning ju svårare har då strömmen att gå igenom oss. Och någonstans där med torra händer och sånt där så går den där strax över 48 volt då. Men om du är blöt, alltså på fingrarna eller så, då blir du ju en väldigt bra ledare helt plötsligt då. Så därför så är det, ska man vara lite försiktig även med så låg spänning. Även om det är så här, ja men det är okej att installera din dörrklocka. Ringklocka på dörren då, det är väl klassisk sån lågspänning. Så du ska ju inte direkt gå slicka på de här grejerna liksom. Det kan
menar
jag
tycka är lite du viktigt. Varnar vuxna människor på att inte slicka på strömkablar?
Ja, men alltså, alla har vi väl lite behov ibland. Du vet så här. Jag kommer från Blekinge där, vet du, för fullt med bönder. Och där har vi såna här elektriska staket då. Som inte har gäller människa och inga djur heller, men det blir inte så nice att ta på dem. Och då brukar vi ta så här grässtrå och ta på det här stängslet då. Och så går det ju pulsare då liksom. Och så bara, fick man lite stöt så där. Tyckte man det var jätteroligt. Men jag vet inte, vi har alla lite olika intressen.
Nej, men det har jag ju också gjort, men kanske inte i vuxen ålder.
Nej, okej. Okay,
det var en tid innan jag hade körkort, om jag säger så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Med de barndomsminnena då, så är det väl dags att gå till någonting man drömde om när man var barn. Coola bilar kanske. Och du har ju då provkört en bil som när den kom var den första 800 volts bilen, va?
Porsche Taycan var den första 800
volts bilen. Första bilen som normalt folk kunde köpa.
Ja, då absolut. Då är det Kia och ja. Hyundai som...
Intressant utseende på den bilen.
Kian? Mycket. Jag tycker Kian är jättesnygg. Mm. Från rätt håll.
Rätt färg.
Och det är inte framifrån.
Nej. Nej, okej. Okay.
Snett bakifrån, där är det perfekt.
Ja, det får där. Alltid komma snett bakifrån. På.
Nej, men som sagt, jag har kört Kia EV6 och det är en väldigt populär bil i Sverige får man ändå säga. Vi ser dem på ganska mycket på svenska vägar och de ligger ofta i topp 5 när det kommer till försäljningssiffror. Jag tror att anledningen till det är att här i landet lagom så gillar vi när någonting är lagom och Kia EV6 är väldigt lagom. Möjligtvis utseendet som är lite extremt så för oss lagom svenskar, men i övrigt så är det en väldigt lagom bil. Kia EV6 finns med flera motoralternativ, både bakhjulsdrift och fyrhjulsdrift. Jag åkte bakhjulsdrift och jag kan tycka att om man verkligen inte vet att man behöver fyrhjulsdrift så välj bakhjulsdriften, för den var mycket rolig och man tappar absolut ingenting i övriga specifikationer. För man får ett batteri på 77 kWh som tar en 504 km enligt VLTP. Men vill du ha AVD ändå så hamnar du på 484 km. Så pluspoäng till bakhjulsdrift.
Själv så har jag börjat inse, ska prata lite mer om det sen strax, men varför är plötsligt fyrhjulsdrift blivit så himla populärt?
Jag tror att det finns anledning till det. Jag tror att det är mycket, för att det är så enkelt. Det är så billigt nu för tiden att sätta in fyrhjulsdrift och så kan man ta mer betalt för det.
Ja, och så tror vi att vi står där och behöver det.
Det är ju roligt för att med just bakhjulsdrift Kia EV6 så hände ju en liten olycka för mig. Vi tar det sen tror jag. Men,
ja, just det.
Jag hade behövt fyrhjulsdrift. Förbrukningsmässigt i alla fall på den här bakhjulsdrivna så låg jag runt 17 kWh i blandad körning per 100 km. Runt nollan, det är väl inte superbra men det är inte dåligt heller faktiskt tycker jag. Vi har ju som sagt 800 volt systemet på den här bilen som vi nu har pratat om. Vi kommer upp i 233 kW som mest och det är ju framförallt på Ionity som vi gör det, för Ionity har stöd för det. Men om vi står hos andra laddare så är det mer 150-200 kW som gäller beroende på vad det finns för specifikationer på laddaren såklart. Bagaget ligger på 480 liter och det som gör att man blir lite lidande här är ju den här hatchback-utformningen som finns på bilen. Jag tycker att det blir snyggt och hela bakluckan öppnas också så att det blir lätt att lasta i den. Det är också så att bakluckan går rätt högt och den här sluttningen på glaset som är inte så extremt sluttande, vilket gör att man har ändå ganska gott om utrymme där. Vill man få in en barnvagn i Kia EV6 så är det inga problem. Kia har också lyckats få till en frunk och i den här bakhjulsdrivna som jag hade så är det närmare 50 liter som man får ner där faktiskt. En rejäl matkasse är inga problem att ställa ner där i gropen. Väljer man AVD dock så behövs det lite mer motorutrymme och man får bara 20 liter, vilket gör att det är typ en laddkabel som får plats, men inte så mycket mer än så. Dragvikten är 1600 kilo, det är inte bra men det är inte dåligt. Det har en takklass på 80 kilo också. Det här får du även med bakhjulsdrift så det finns ingen anledning igen att välja AVD. Stolarna i bilen, jag hade GT Line-versionen, de är lite sportigare, jag tyckte de var jättesköna. Man kan sitta länge i dem och de håller en bra på plats så där om man kör lite mer aktivt. Fjädringen, den är rätt hård och det märks att Kia vill att bilen ska vara lite mer sportig så. Den blir något stötig i vardagskörning så här, men den är inte Model Y-hård liksom, så att du klarar det Peter. Den har ett sportläge som är rätt ryckigt också i vardagskörning och det är inte alls trevligt att köra med det på, förutom om man ska köra just ryckigt, alltså mer aktiv körning där det är mycket gasbroms och så, hetsigt lite mer. Och här tycker jag att Kia EV6 gifter ihop alla de här grejerna jättefint, med den hårdare fjädringen, bakhjulsdriften, stolarna som håller den på plats och sen sportläget. EV6 är alltså en riktigt kul bil att köra i det läget. Jag tyckte det var fantastiskt roligt. Det var flera gånger som jag tog mindre småvägar som jag vet är kurvade än vad jag behöver. Just för att det är en kul bil att köra, verkligen. Infotainmentsystemet var till en början ganska frustrerande. Men efter ett par dagar så lärde man sig ändå det. Och det blev inte så illa som jag hade tänkt mig. Direkt vid första åsyn så ser det väldigt rörigt ut och det är massa olika saker som händer på skärmen med många olika appar så som man kan funktioner eller vad man ska kalla det som finns på bilen direkt i huvudmenyn, och det blir så här, oh, men overwhelming, oj vad ska jag trycka nu. Men sen lugnar man ner sig, man läser vad som faktiskt står och inser att ha, här var ju ganska smart egentligen. För att nu vet ju jag exakt vart jag ska trycka för att fixa just den här inställningen. Och eftersom det är så många val som ligger högst upp på huvudmenyn, så blir det så att det inte är så många undermenyer sen när man väl kommer in. Så att de flesta inställningar, de fanns en till två tryck bort bara. Vilket jag tyckte var jättesmidigt. Det var inte alls som i Volkswagen-bilarna där man ska trycka på en meny och så ska man trycka på en undermeny och så ska man trycka på en del, rätt del på en bil och så ska man gå till en ny undermeny och så ska man välja en inställning. Utan här fanns allting väldigt nära och inte alls liksom många tryck bort. Däremot så är det trådad Apple CarPlay och Android Auto. Och detta här är bara, det här är bara pinsamt. Hur kan man släppa en bil så här, som är liksom modern med modern teknik, som är helt nyutvecklad på en elbilsplattform, och så har man inte trådlös Apple CarPlay och Android Auto?
Den är ju också beroende av dem, för att den har ju inga egna appar och sånt att tala om. Den har ju ingen,
utan man måste ju ha de här egna telefonprojektionerna, tror jag att det stod i systemet. Men då är det ju som sagt med kabel. Jag lackade ju, så att jag rotade ju fram en gammal iPhone från någon hylla här som jag hade och lät den ligga i bilen hela tiden. Då tappar jag ju viss funktionalitet när jag ska ringa eller så, men då fanns det ändå där när jag klev in i bilen. Ett annat problem som jag har är hur den hanterar enpedalsläget. Det finns paddlar vid ratten för att justera regenereringen och finns i fyra lägen. Problemet är att om man väljer det mest inbromsande, som, eller det riktiga enpedalsläget som Kia har valt att kalla iPedal, så glömmer bilen bort det när man stänger av det. Så när man slår på bilen igen, då är inte iPedal aktiverat. När du lägger i backen, då försvinner iPedal, så du måste använda bromsen när du backar. Och när du lägger i drive igen, efter att du har backat, då är iPedal också fortsatt avaktiverat. Så att man behöver hela tiden hålla på att jobba mot bilen för att köra med enpedalsläget. Det känns verkligen som att Kia inte vill att man ska använda det, vilket jag stör mig jättemycket. Jag som älskar enpedalsläget ser det här som en, alltså, direkt dealbreaker, ska jag säga, för att köpa bilen. Jag blir otroligt frustrerad på den här typen av beteende. Jag tycker att jag borde själv få välja hur jag ska köra bilen. Framförallt när funktionen finns. För när iPedal är aktiverat så funkar det faktiskt helt okej. Okay. Man kan använda det rätt bra och det är rätt mjuk körning som blir. Men det känns som att bilen hela tiden jobbar mot den och inte vill att man ska använda det. Vilket jag tycker är synd.
Det är jättetokigt, uppenbarligen. Ibland så man märker, det känns ju så här, det är så det ofta, det läggs till funktioner bara för att det ska vara en funktion, men inte för att det faktiskt ska användas. Jag har ett gäng sådana i min kommande här nu.
Och jag känner också att det är lite så här, bara för att man ska kunna bocka i en ruta. Jag vet, när jag beställde en Honda Ioniq 5 först, så liksom, ja men har den enpedalsläge? Jajamensan, det har den. Och den, Honda jobbar ju på samma sätt som Kian. Den har ju enpedalsläge, men den jobbar ju verkligen mot den för att man ska använda det. Men jag känner att jag börjar rambla på allt för mycket här nu. Jag ska ta och avsluta den här lilla provkörningen av Kia EV6 med att jag tycker att det är en fantastiskt härlig bil, och jag, som sagt, den gör många saker bra, ingenting bäst. Det är laddningen man skulle kunna säga att den gör bäst, men där tappar ju den just på 800-voltsystemet eftersom det inte är en standard i hela laddmiljön, vilket gör att man blir lite frustrerad istället. Så även om det är en fördel så känns det som en nackdel många gånger också. Så Kia EV6 är en bil jag verkligen kan rekommendera, så länge du inte är fantastiskt förtjust i just enpedalsläget i alla fall.
Så där ja. Jag ska gå vidare här till en 400-voltsbil då, Audi Q4. Men vill också nämna det, jag tror vi missade det i förra där, att det finns ju fall då Ionitys stora kraftfulla laddare inte levererar fullt. Och det har vi ju när du vill till exempel ladda över 200 kilowatt med 400-voltsbilar. Då behöver vi kraften då ifrån den höga strömstyrkan på Teslas laddare. Och det gäller ju Tesla själva då naturligtvis. Men också då nyss nämnda Volvo EX90 och Polestar 3.
Precis, för de jobbar ju mer på att man har en hög ampere istället än volten.
Just det. Och de är tunga också, de bilarna. Det är, känns som att det är sista skriket ifrån den plattformen. Tur att den är redan är slutsåld. För jag pratade ju förra avsnittet om att jag hade haft lite fördomar då om Audi Q4 e-tron, baserat då på att den är systerbil till, oj, nu får jag kaffeleverans här av min fantastiska hustru. Med mjölk också. Det är viktigt, Skånerost, och vi låtsas att det är Skånemejerierna. Ingen kan verifiera det i podd. Så jag har varit fördomsfull och tänkt att det här är en ID4 i Audi-skruv helt enkelt. Men jag hade ju helt fel. För att Q4 är en bil som är mer lik Audi e-tron, eller Q8 Audi e-tron, än någonting annat faktiskt i körkänsla och sådär. Den har till och med adaptiva stötdämpare. Det är inte luftfjädrat, men de är adaptiva. Så att vi kan ställa in sådär hur hårda vi vill att de ska vara och så. Interiörsmässigt så är det ju Audi, Subic Audi. Naturligtvis. Även om man märker vissa skillnader. Till exempel att State of Charge. Vad sa vi nu? Laddnivå. Laddnivå, tack! Laddnivå, den visas i halvprocent. Så det är så här 40,5 eller 41. Och sen
oj, 40. Det tyckte jag nästan om, tror jag.
Ja, det är faktiskt lite häftigt. Och så bara så, ja, det här, ja, det hade märkt att det här är min B då, och inte liksom Audis egna då. Och bara tänkte jag, men alltså Volkswagen visar ju inte heller halva procent. Så att det där är någonting de kom på bara på den bilen då. Och sen så är den, man märker sådana små nyansskillnader då, för att Audis system kan vara så himla mycket klick och så mycket nivåer. Det är liksom först då, om jag till exempel ska ställa in och stänga av att den ska anpassa sig till farten automatiskt. Efter hastighetsskylten, det måste vara det första du gör på Volkswagen-koncernbil. Stäng av det, för annars kommer du tvärbromsa på motorvägen. Liksom. Av olika anledningar, vi får ta upp det i kommande avsnitt. Och då på e-tron, så Q8 e-tron, så är det då att först så måste vi trycka på fordon. Och sen måste vi trycka på assistanssystem. Och sen så måste vi trycka på vilket assistanssystem. Och sen så måste vi trycka på en kugghjul längst upp till höger. Och sen ställa in då. Och där, den sista nivån har inte Q4, utan då är det fordon, assistanssystem, och sen ser man hela listan där. Så, det är smidigt.
Ja, det är lite som i Kian då.
Ja, alltså det behöver inte vara så många steg bara för att det är tyskt, eller vad det nu kan vara som gör att man älskar många, många steg då. Jag vet inte om det där var lite fördomsfullt sagt, men alltså Audi är väldigt mycket så. Sen är ju allting så himla svart och sobet. Jag menar, du har ju inte den här skärmen från Volkswagen, och även Skoda har ju den här skärmen som är touch under där och så, från ID-bilarna, som är fruktansvärd. Ja, den är så fruktansvärd. Herregud, vad fruktansvärd den är. Grejen är... alltså det är så dumt. Det är så dumt. Och systemet är mycket snabbare i Audin än vad den är i ID-bilarna. När vi trycker så händer det saker direkt. ID-bilarna är ju lite sån fördröjning där ju. Sen har du ju det här med att du har faktiskt, det gillar jag då, en stor skärm framför ratten då. Där jag ser navigatorn. Ju mer vi har pratat om det, ju mer jag har provkört ID.Buzz nu, ju mer övertygad jag är om att jag gillar att ha den där stora navigatorskärmen framför mig. Särskilt när du kör genom Norrköping i rusningstrafik. Och alltså det är värre där med spårvagnen i Göteborg liksom.
Oj,
Korsvägen, got nothing on Norrköping, säger jag. Nej gud ja, det traumat kommer vi till strax då. Du måste också leverera på trauma där med Kian där. Får vi ta det sist då, så folk lyssnar.
Ja. Ja.
I vilket fall som helst så gillar jag verkligen att ha den där navigatorn framför. Och sen kan jag då liksom ha CarPlay eller vad jag nu har i skärmen i mitten då. Däremot så är Q4:ans lilla skärm och hur vi navigerar med det, vad vi har för temperaturkontroller och ljudkontroller och sånt i mitten. Det är mer likt Audi e-tron GT än Q8 e-tron. Q8 e-tron har den här extra, den här gamla e-tron. Q8 e-tron då för nytillkomna lyssnare. Q8 e-tron, och när vi bara säger e-tron om en Audi, det är liksom samma bil i olika årsmodeller.
Gud vad rörigt.
Ja, verkligen. Och e-tron GT är då den lilla sportbilen, och Q4 e-tron är då den bilen vi pratar om nu. Där är då Q4 e-tron mycket mer lik e-tron GT, alltså den sportbilen för 1,5 miljoner interiörsmässigt. Och det ser ju ut som att det inte har utvecklats då. Utöver att det finns en skärm då, så ser ju interiören ut som att den inte har utvecklats någonting sedan 95 liksom. Det är svart och det är knappar och det är liksom sån här LCD-display som fanns i gamla bilar, så lågupplöst. Utöver då huvudskärmen ska ju sägas. Så LCD-displayen då är liksom den här gamla. Där kan du då se vad vi har för temperatur och så. Men samma sak där igen. Det är så skönt att bara kunna trycka direkt på en knapp och få ändra temperaturen. Istället för att behöva gå ifrån navigatorn på bilens skärm i mitten då, ID-bilarna igen då, och sen trycka på temperatur eller trycka på stolarna. Alltså Audin Q4 jämfört med ID-bilarna, allting är ju direkt så att vi kan trycka på den funktionen vi vill ha, medans på Volkswagen så måste vi liksom gå ifrån ett fönster och in i ett annat då.
Skoda ska ha lite cred där också, för att där kan man också fixa mycket av det utan att behöva byta via.
Ja.
Det är just Volkswagen som inte har fattat det där.
Nej. Och vet du vad, folk som jag fick upp flera gånger här nu. Nu låser vi skärmen för dig, unge man. För nu har du pillat för mycket på skärmen. Och jag bara, jag försöker ju typ bara skriva in navigatorn. För att det jävla buss, den går inte ens hälften så långt som du lovade. Så jag måste skriva in Johnnyt igen. Kan jag få göra det innan jag missar avfarten? System. Hellskotta liksom. Alltså om man måste. Ja, om man måste få upp en varning. Alltså. Ja visst. Om du måste få upp en varning. Om att du låser skärmen för det här några sekunder. Där allt jag försöker göra är att hitta till nästa laddare. Eller byta temperatur.
Det låter som att du borde stanna när du ska navigera om.
Nej. Alltså vi pratar ju. Du vet. Vi pratar ju verkligen. Travel assist. Och sen ska jag bara skriva in Ionity liksom. Men i och med att skärmen inte ens är vinklad till en, utan, och så är det ganska långt borta, så slår man lite fel där. Och så, du vet, det är så här, du är inte meningen att du ska kunna, på Audin så funkar ju röstkontrollen bra, bara att säga. I vilket fall som helst så var det ju inte bussen vi ska prata om nu, för det ska vi ju göra strax. Utan jag har kört runt där med Q4an och det är en så skön bil att köra. Utöver då att den har adaptiva stötdämpare, eller vad kallas? Heter det? Fjädring? Fjädring menar jag, inte stötdämpare. Ja, de är väl också adaptiva kanske. Men fjädringen då är adaptiv. Så har den också någon form av servostyrning på ratten. Så att den är så lätt manövrerad. Alltså den är verkligen, shit vad nice den är att bara ratta runt liksom.
Nu har väl alla bilar någon form av servo på?
Ja, förlåt, adaptiv servo. Alla bilar har någon form av adaptiv servo också. Men den här var väldigt, väldigt extra adaptiv kan jag säga.
Det ska bli spännande.
Ja, den är, men det är ju inte säkert du har den. För här kommer ju lilla grejen med Audi Q4. Det finns ingenting på den bilen som standard. Alltså, allting kostar på
Audi
den
är ju kända för att lägga allt i ett tillbehörskatalog. Men har de gjort det extremt här eller? Du som ändå har beställt Audi ett par gånger.
Det är så, ja visst. Alltså Q8 är ju enkel att beställa i jämförelse. För där är ju så mycket som ingår. Men säg att vi ska köpa. Vi ska faktiskt bygga en Audi Q4 här. Och som ni vet så vill jag ha adaptiv. Vad kallar vi det? Adaptiv farthållare vill jag ha naturligtvis. Men jag vill ju också ha det som Volvo kallar Pilot Assist. Det som Tesla kallar Autopilot. Det som Volkswagen kallar Travel Assist. Och det som Audi kallar Lane Assist.
Lane Assist är ju något helt annat i min värld.
Det kan det vara. Säg att vi vill ha en billig Audi här, Q4. Och det betyder en bakljusdriven Proline 40. Det finns också 45. Det finns 50. 40 har en motoreffekt på 150 kW. Alltså inte laddeffekten nu då, utan motoreffekten. Och 45an då, fyrhjulsdrivna, har en motoreffekt på 195 kW. Och Proline 50, det är ju den som Mr. Gullin ska provköra framöver. Den är på 220 kW. Ungdomen ska gasa, helt
jajamensan,
enkelt.
Jajamensan, herregud.
En annan kör 30 och hämtar på Willys. Så när vi väl har valt det då så kan vi välja standard. I Sverige så är det då så kallad assistanspaket, smartphone-paket. Det är kul, för på EQ8 kostar det smartphone-paketet. Nej, men det är nog förresten Android Auto. Ja, men det får vi ändå köpa till på Q8. Så det är med elektronisk manövrerad baklucka standard då på ProLine. Värmepump, strålkastarspolare. Du får med en trefasladdare. Tack för det. Det får man på alla Audi-bilar. Och det är ju en så kallad CEE-laddare. Inte CCS-laddare. CEE. Det är alltså trefasladdare hemma. Och det är de här röda kontakterna som man har ibland hemma.
Finns också blåa CE-kontakter. Men då är det inte trefas.
Nej, då är det enfas. Ja, precis. Så det får vi med då. Sen om vi vill uppgradera så ProLine Advanced då, så får vi lite större fälgar. Advanced exteriör, interiörpaket med sportsäten och sånt. Föra komfortpaketet är väl det som kanske var intressant då. Men det är alltså svankstöd och automatisk avbränning av in- och ytterbackspeglar, elinfällbara ytterbackspeglar och så vidare. Alltså det redan där är det 22 000. Men vi hoppar den, för att det är inget krav, svankstöd i min värld. Däremot så vill du ha 3-zons klimatanläggning och keyless, alltså kallad komfortnyckel. Då helt plötsligt är vi uppe i, det kostar 14 000 bara det då. Så nu är bilen uppe i redan i 675 000. Vi har alltså inte ens navigator i bilen nu då. Utan då så vill de, och vi har inte adaptiv farthållare. Ingen backkamera, vi har ingenting sånt. Utan vill vi ha en navigator här, eller i alla fall uppkopplad navigator, så är det 36 600 riksdaler. Så då lägger vi till evolutionspaketet. Nu är vi alltså uppe i 703 000. Vill vi då ha progressive, eller det där, de blandar svenska och engelska så det är jordbrinna här, men drive select och progressiv styrning då är det ju, och det är ju den här progressiva styrningen för 5000 kronor som gör den så himla nice att köra. Och jag kan också säga att vi kommer inte alltid bygga bilar här live, halv live i show, men det är att den är så himla speciell här i att bygga, för det finns så många led då, det är därför jag vill visa det. Och då har vi dynamikpaketet då, 5000 kronor, då får vi progressiv styrning och vi får körprofilväljare. Men vill vi då ha chassi med dämparreglering, alltså adaptivt chassi, då är det dynamikpaketet plus istället. Då är det 17 300.
Men alltså det här är ju helt rubbat, alltså... Ska man köpa en Audi Q4 då måste man ju gå till en återförsäljare. Det här är ju helt...
Jag är inte klar heller, vet du. Det blir värre.
Ja, det...
För jag har nämligen ställt en fråga till Audi som alla har behövt återkomma i. För jag, Peter Esse, jag har ju lagt till... vi ska se, jag har ju lagt till evolutionspaketet med assistanspaket plus. Det är inget jävla pöbel assistanspaket här. Det är ju plus, va? Så jag tar ju för givet här nu att bilen här, och det var också detta jag körde. Jag tar ju för givet nu här att jag har fått min motsvarande autopilot eller pilot assist eller vad nu de kallar det då, va? Ja. Och jag har faktiskt på något sätt här nu fått med lane assist. Okej. Okay. Audis namn för att se till så bilen inte kör ut i diket och så, utan styr in den igen, är Lane Assist, precis som resten av branschen. Det kan vi vara överens om, ju.
Ja.
Ja. Och Lane Assist har jag med här nu. Jag fick med det i någon form av assistanspaket, tror jag. Någonstans har jag fått med det i alla fall, det vet jag. Det är lite svårt att veta. Men jag vet att jag har fått med det, för när jag gjort det här innan då. Men Audis namn för att hålla bilen i mitten av filen, inte att den liksom styr in igen, det är Active Lane Assist.
Nej, men på riktigt.
och för att få det måste jag lägga till assistanspaket Pro för 8100 kronor.
Jag känner hur huvudvärken börjar komma när jag ska köra Q4.
Och det här assistanspaket Pro, det var alltså inte tillagt på den Q4 som jag provkörde. Och därför så har vi också liksom... jag letar efter den så många gånger, för jag tänkte att det måste de ju ha, det är ju så här standardgrej liksom. Så vad jag upplever här, problematiken med Audi, det är att man har massa paket, det är väl okej, okay, det är så de jobbar, massor med paket man kan välja, och så kan du konfigurera bilen hur du vill då. Men vad Audi har gjort med Q4, det är att de har en massa paket som heter Plus då. De har liksom assistanspaket ingår och sen har de assistanspaket Plus för massa roliga grejer. Och assistanspaket Plus ingår då i en rad olika paket. Men sen har de en Pro-version av till exempel assistanspaketet som inte ingår i när du tar de här paketen då. Alltså funktionen. Det är bara plusfunktionen av assistanspaketet som ingår i det större paketet. Men det är Pro-versionen du kanske behöver. Och den är jättelätt att missa. Och just det här med Active Lane Assist kontra Lane Assist. Det ställde jag till min egen handlare och han var tvungen att kolla med Audi. Och alltså hur vi pratade tydlighet tidigare med pris och sånt. Hur kan man vilja göra det så här svårt för kunden att konfigurera sin egen bil med de funktioner vi vill ha? Och det är inte bara assistanspaketen som har Plus och Pro, utan det är även till exempel navigatorn som då har MMI då. De har de grundläggande liksom system och sen så har de MMI Plus och sen har de MMI Pro. Och i MMI Plus då så får vi Audi Virtual Cockpit, medans i MMI Pro så får vi Audi Virtual Cockpit Plus. Det står ingenstans vad skillnaden ligger i. I MMI Plus så får vi MMI Navigation Plus. I MMI Pro får vi då naturligtvis MMI Navigation Pro. Men det står ingenting vad Pro innebär där. Däremot så tror jag att det innebär det som sen står efteråt. Till exempel Google Earth Satellit Cart View då. Och kamerabaserad vägmärkesassistans begränsar funktion på vissa vägavsnitt. Jo, no shit. Också augmented reality heads-up display. Jag har aldrig varit med om att det är så svårt att konfigurera en bil så som man vill ha den. Utöver det så är Audi Q4 den bästa MEB-bilen. Men kanske inte alltid den mest prisvärda beroende på vad du är ute efter.
Audi är väl alltid dyrast av dem. Märkena.
Jo, men dyrast skulle ju inte betyda att den inte är prisvärd.
Nej, absolut. Det kan det göra. Just med Q4 så är det ju just hur man väljer att konfigurera den. Jag upplever ju att det är så rörigt så att man får ju nästan huvudvärk. Jag vet, jag funderade också på en Q4 när jag var och kollade bil själv för 1,5 år sedan, men alltså säljaren kunde inte svara på vilka funktioner som fanns för att han hittade dem ju inte i alla paket som fanns. Så det vart ju liksom inte ens något alternativ att köpa en Q4 för att säljaren lyckades ju inte ta reda på alla funktioner som fanns.
Nej.
Det vart ju nästan patetiskt.
Det behöver inte vara på det sättet. Det ska inte vara på det sättet. Det är kul när man liksom kör de här ofta kinesiska bilarna, men även Volvo har ju börjat med liksom ganska enkla paket. Polestar har två paket och så vidare. Och i till exempel Polestar-fallet så är det ju att jag vill ha typ två funktioner från varje paket.
Polestar tycker jag har gjort det liksom lite väl.
Ja, precis. Och där liksom måste jag då, du vet, det är så här, jag vill ha både luftvärmepumpen från ena paketet och annat typ av farthållare från andra, så måste jag köpa båda. Så det där är, alltså det är inte fel det Audi gör, men det måste vara mycket tydligare. För att man förlorar ju naturligtvis kunder på detta också. Det slutar med att de köper en Ford Mach-E och sen ångrar det för livet. Eller hur är det?
Ja, ångrar det sig för livet ska man, det är väl att ta i, men skulle inte bli ledsen om jag slapp äga bil överhuvudtaget, om vi säger så.
Så är det ju faktiskt. Det kanske inte är en bil du överhuvudtaget du ska äga, Kristoffer Gullin. Det kanske är en buss.
Ja, jag vet inte. Vem vill äga en buss?
Ja, det har jag också funderat här nu den gångna veckan. Vem är ID.Buzz för? ID.Buzz är ju en mycket trevlig minibuss att titta på. Och den är gigantisk. Den är ID.Buzz ser ju inte så stor ut, för den är ju strömlinjeformad. För du vet, när den här 4,7 meter långa saken hamnar på uppfarten och inte har några liksom slutade linjer, utan den är verkligen 2 meter hög, ja, nästan hela vägen. Och alltså den är så gigantisk och häftig. Och alla tittar på den.
Ja.
Alla liksom går förbi och kommenterar den. Och jag har ju den här orangea också varianten som dessutom är halvlackerad. Då, så att den är...
Aha, du har tvåtonad.
Ja, tvåtonad.
Och vad avundsjuk jag blir.
Ja, den är slutsåld den. färgen. Vill man beställa den i framtiden så kommer det, jag tror de har höjt priset till 30 000. Och det är så här, du får rätt mycket foliering för 30 000 kan man ju säga. Men två delar, den här orangea, den bara står där och är mäktig och så imponerad. Men det är en väldigt stor och töstig bil, eller buss, eller buzz. Och du får inte in fler ungar i baksätet än någon av de andra vi har testat. Så Christoffer Gullin, jag har inte kommit fram till för vem Volkswagen ID.Buzz är.
Jag tror att jag har svaret, men det är inte för familjer.
Nej.
Utan det är för företag.
Som ändå behöver ha lite folk där bak.
Nej, alltså ID, jag tror att det var en skåpbil man framförallt var ute efter. ID.Buzz Cargo. För den säljer som smör.
Det är klart.
Och sen så visste man att vi har den sjusitsiga på G. Folk kommer vilja liksom, åh men kan ni inte göra det här till en people carrier också? Och då, så då gjorde man det bara.
Ja.
Jag tror inte att man har räknat med någon säljsuccé på ID.Buzz för människor, utan jag tror att det är just cargo-versionen, för skåpbilsversionen för företag, som där man förväntar sig att volymerna ska komma. Och sen så har man introducerat ID.Buzz nu för folket, man har fått massa hype byggt, och sen när sjusitsiga kommer så kan man bygga ännu mer hype, och då kommer faktiskt folk köpa den. Jag tror att det är så man har tänkt.
Det är nog så man har tänkt, för det här är ju en skåpbil som man har satt in fönster där bak och ett sätesrad. För man har ju missat vissa detaljer. Du har till exempel inga ventilationsdrag där bak.
Nej.
Du har satt två stycken små bord där bak som du kunde dra upp. Och de är så plastiga och de ser så känsliga ut. Så första liksom, ungen som ska gå ut ur bilen, snubblar till lite och trycker till den, så går den sönder.
Utan tvekan.
Det är den alltså mest ömtåliga bordsbrickvarianten som du kan dra upp där bak, som jag någonsin har sett.
Och fönstren som sitter på dörrarna kan du inte sänka ner. Du har bara två isofix-fästen där bak. I en sån bred bil kan man tänka att det hade kunnat vara schysst med tre. Du har ingen skidlucka. Man har liksom inte jobbat på att det ska vara trevligt där bak för de som åker där, utan man har liksom bara, okej, men nu funkar det, nu är det funktionellt. Därför så tror jag liksom att soffan har man satt in där i en skåpbil bara.
Och du har ju ingen camper mode i den.
Nej, man har ju sagt att ja, men det kanske kommer, men varför finns det inte från början?
Jo, camper mode, det vill säga att vi håller igång luften då, AC:n, ber den i en halv timme.
Ja, medan bilen är liksom i... Det går att låsa bilen utan att larmet går igång.
Och tänk dig, alltså, jag menar, MEB-plattformen stödjer ju vehicle to load. ID3 kommer ju ha det. Kommer ju till och med ha vehicle to grid. Och därmed också vehicle to home. Men vad är de flertalet 230 voltsuttagen? Jag förstår det inte. Jag förstår det överhuvudtaget. Jo, jag förstår det. För du har precis berättat, Christoffer Gullin. Det här är en skåpbil som man hjälpligt har gjort till en minibuss i väntan på att den riktiga minibussen kommer att komma, och den kommer lanseras i USA ganska om några månader, och då är den sjusitsig, och då får vi verkligen hoppas att de har allt detta som vi har begärt. Den drar något så kopiösa mängder el när man kör den här i 120, naturligtvis. Den har ganska förhållandevis låg snittförbrukning enligt VLTP, men i motorvägskörning 110-120 så drar den ju mer än en Audi e-tron som är känd för att vara ganska så törstig då, dess storlek och tyngd. Men situationen var som sådan att jag befann mig i Södertälje där jag skulle köra hem då till Malmö, och hade väl batteri, hade 65% kanske. Nej, 69 var det. Strax under 70 så var det. Och navigatorn visade att jag skulle kunna komma och ta mig till Mantorp utan problem. Annars numera så behöver man inte stanna i Mantorp så tidigt, för då, ofta har du 40% batteri kvar om du har lämnat Södertälje med runt 90-100 då, för de laddar.
Jag har bara lämnat Uppsala och då brukar Mantorp vara ganska lagom.
Ja, precis. Du lämnar också ofta med 80% eller?
80-90.
Ja, Volkswagen tenderar till att ladda upp sina bilar 100 där när man hämtar dem nämligen. Svårt att koordinera ner det liksom. Men i alla fall så tänkte jag, men då kommer jag till Mantorp naturligtvis, och navigatorn visade det och så. Nu har ju den här då säkert gått då innan någon helt annanstans än på 110 motorväg. Så när jag väl då hade varit strax norr om Norrköping så visade det sig att jag kommer inte komma till Mantorp. Så okej, det är då jag behöver trycka in alltså annan då Ionity. Jag laddar upp Ionity av den enkla anledningen att det kostar 3,30 kronor per kilowattimme där. Och det kostar nästan 5 kronor på andra ställen då. Så jag slår in Ionity i Norrköping. Jag behöver gå på toa. Jag behöver äta. Och tänker att Norrköping, ja, det var ju liksom lite, det är liksom lite inne i Norrköping då. Det är inte längs motorvägen då. Så att det är ju bra. Det kommer ju säkert vara något bra ställe där. Kör in. Kör. Det är redan då. Det blir väldigt många köer. Och wow. Wow, wow, wow. Kommer till Ionity i Norrköping. Och det sunkigaste Circle K-stället på planeten.
Det finns värre.
Nej.
Det är orger.
Ja, gör det. Finns det sunkare Circle K-ställen?
Ja.
Nämn ett.
Den i Hudiksvall är inte supernice.
Okej, det är norrut. Ja, nej, det jobbar inte jag med. Så här, det var en som gick...
Nej, just det. Stockholm, sen finns det ingen mer.
Nej, nej. Sen så... nej, det var ju också... Det höll på att renoveras där lite så. Och så var det någon som gick på toa och var väldigt länge. Så länge så att det kändes som att ingenting bra sker här. Om det så ens handlar om någon som har ont i magen. Så att det var jag bara, nej shit alltså. Då, den laddar ju rätt snabbt då. Den börjar på 200 och sen börjar den sacka då. Så att, men så är jag ju tvungen att gå, dra och käka. Och så bara, men då är navigatorn max då liksom. Tänker man, det är väl ut mot utvägen då. Man är, alltså, man, det här är ju min så här newbie. Det är ju så här man gör när man är liksom oerfaren elbilsägare. Nej, nej. Det blev ju max vid stationen då. Så då var det verkligen in i centrala Norrköping. Och det är ju köer överallt. Och herregud och himmelriket. Och då, där och då också, så inser jag ju hur fantastiskt dålig då navigatorn är i mitten skärmen. Den lilla skärmen där, förlåt. Där jag då liksom... Det är så mycket vägar och utfarter. Så att den lilla skärmen klarar inte att visa vilken utfart, liksom vilken del av... rodellen jag ska gå ut ifrån. Jag har till och med filmat på det där den visar att den lilla pilen där i mittenskärmen, eller förlåt, inte mittenskärmen, skärmen framför ratten, den här lilla, den visar att jag ska köra ut till höger. Men navigatorn i mitten visar att jag ska köra ut till vänster då. Alltså nästa. Och det är bara sådär, nej, nej. Och så du vet, och så ska jag in och byta temperatur där och herregud, ingenting är i Volkswagens ID-skärm här nu är till denna situationens fördel överhuvudtaget. Men det var en god hamburgare. Nej, det var det inte, för jag tog sallad. Därefter sen så var det ju, så hamnade jag ju som jävla osynk då ju, för att efter Norrköping så då är ju Mantorp, ja, då behöver jag inte stanna där, utan då får jag stanna i Gränna istället då och ladda. Som för övrigt också är en sån här Circle K. Hur kan ni inte bygga en fin härlig restaurang på taket? Den utsikten som är där. De har ju börjat bygga om den Circle K där lite. Det kommer bli lekplats och så till ungarna om man håller på att bygga egna laddar och sånt. Men jag menar, det måste ju vara den vackraste laddplatsen på planeten.
Den är jättefin, men jag undviker den till varje pris. Jag är så less på Ionity-laddarna där. De strular alltid för mig.
Jaha, ja, det har jag inte... Ja, jag ser det. Så, och sen därifrån så uppstår ju då problemet då. För att därifrån så kommer jag ju återigen då med alldeles för hög state of charge då, laddnivå, till Värnamo. Och efter Värnamo så finns ju inga Ionity-laddare förrän Helsingborg. Och från därifrån till Helsingborg kunde jag inte komma då. Så då fick jag stanna i Ljungby på Allego. Och där så scannade jag QR-koden. För jag skulle göra en video om hur det är att vara i den här situationen. Och jag scannade QR-koden. Och den säger, hitta inga laddare. What the F? Jättebra. Men då är jag så less på allting. Så och det börjar bli så mörkt så att det blir ingen filmning av det. Liksom. Får dra upp Ellie-appen då. Som jag ändå hade tänkt att ladda med. Hitta inga laddare överhuvudtaget. För Ellie bara ibland visar inga laddare. Jag bara känner, herregud, vad är det med? Har jag degraderat i utvecklingen för att ladda bil eller? Starta om med Ellie-appen, hitta Lego-laddarna, ladda på då. Och på vägen därifrån så ser jag ju då de Ionity-laddarna som håller på att bygga som bara hånskrattar. Man hör hur alla sex stycken laddarna bara hånskrattar åt mig. Dagen efter vid lunch så kickar Ionity-laddarna igång i Ljungby. Fick jag reda på. Kommer hem till Malmö och känner att alltså jag har kört bil hela dagen och att köra i debass så långt är inte jätteskönt faktiskt. Men tack för att du hjälpte mig hitta Travel Assist där också. För att det är inte jättetydligt det här gränssnittet. Och den här ratten och de här touchgränssnitten, det är ju det sämsta av allting i de bilen.
Varje gång jag säger något om de där rattknapparna så får jag en kommentar om att det är nog mest journalister och youtubare som inte tycker om dem. Ja. Själva ägarna, eller så ägarna som kör dem och använder dem, de är helt okej med dem. Ja, och det kanske är så. Men
Stockholmssyndromet kallar jag det.
Ja, det är inte helt omöjligt heller.
Till och med Q4 där faktiskt, jag glömde säga, är ju bättre. För att där har du visserligen touch också, men de är mycket högre kvalitet. Och när du touchar upp på högersidan, då höjer du volymen. När du touchar ner så sänker du volymen. Touchar du till höger så får du ny låt. Touchar du till vänster så går du föregående låt. Precis helt som magiskt. Det ska vara. Precis helt som magiskt. Det ska vara. Precis som på alla bilar, utom på Volkswagens ID-bilar. För där så är det ny låt är ner och nästa låt, eller tidigare låt är upp och volym
åt sidorna.
Åt sidorna, ja. Ja, ja.
Nej, men alltså det du gjorde fel med hela din resa här.
Ja, det var ju att jag hade fel bil och fel.
Nej, det är att du försökte optimera till att bara gå till Ionity-stationer.
Ja.
Hade du låtit bilen sköta det där själv, då hade ju den navigerat dig till andra stationer istället.
Ja, fast det är ju också helt hål i huvudet. För att när jag sitter där liksom och har slått in Ionity-stationerna. Där är ju faktiskt folk som har bättre än Audi i den här. För den fattar ju faktiskt vilken ordning det ska vara. Audi kan ju, om jag slår in typ så här fel ordning. Ja, men jag ska stanna Mantorp och Värnamo. Då vill den liksom bland ner till Värnamo och sen till Mantorp och sen till Malmö liksom. Men där fattar ju Volkswagen att den ska komma i rätt ordning. Men den ger massa förslag på random skitladdare som jag inte är överhuvudtaget intresserad av sen. Alltså jag borde ju där, borde den ju bara visa. Ja, men okej, du vill uppenbarligen ladda på Ionity. Fint, då kommer här alla Ionity-laddarna längs vägen. En annan sak som är otroligt fascinerande det är att du har slått in Ionity i Norrköping då. Den förvärmer ju ID.Buzz, så vitt jag vet.
Ja.
Den har i alla fall rätt mjukvara för ju. Men i vilket fall som helst, den vet ju om att jag ska ta Ionity i alla fall. Jag har ju berättat det för den. Ja. Precis innan Ionity så säger den så här: du har ganska lågt batteri, här vill jag hitta några laddare till dig.
Ja,
alltså för hela Småland. Är det ingen utveckling där som tänker att ja, Peter Esse, han har slått in laddaren. Behöver han verkligen fråga om han vill hitta en laddare?
Volvo tar ju rekordet där.
Ja, jo.
När jag körde Volvo XC40 P6 första gången och stod och laddade. Bilen laddar på Ionity, 150 kW när jag låg i. Så poppar upp en ruta på förardisplayen. Du har låg state of charge, vill du hitta laddare? Bara, men på riktigt.
Det är tokigt. Mycket tokigt. Igen då, jämförelsen mellan Audin där, så jag vet inte vad det är med Q4 som gör att den visar om du har en rutt, du har alltså typ två laddare längs vägen och sen har du liksom din slutdestination, då visar den laddning på dessa, alltså andra laddaren och slutdestinationen, som om att du har följt laddrekommendationen på första laddaren då. Och den laddrekommendationen på första laddaren, eller alla laddare, är alltid 95% på den bilen. Och det har jag inte helt hittat sätt att ställa in. Medan på Volkswagen, alltså alla ID-bilar och resten av Audi-bilarna. Där står det ju på slutdestinationerna och de laddarna man inte än har nått då. Där står det ju minus. Och sen så trippar det upp sakta men säkert då allt eftersom du laddar på tidigare laddare. Och det är precis så det ska vara. Men på Q4 där så bara, nej men vad bra, det står att jag redan kommer ha 40% när jag når nästa laddare. Klicka ut sig själv, avsluta laddningen på föregående laddare och dra iväg. Och sen är det plötsligt bara, men minus. Men vad fasen, det står ju plus först. Så där är Volkswagen bättre än Audi faktiskt. Och så även på ID.Buzzen. Den drar nästan 3 kWh per mil på motorväg.
Jag har ju gjort rekvisitas på den där. Då var ju det minus 1 i 120. Då låg jag på en förbrukning på 347 wattimmar per kilometer. Vilket är nästan 3,5 kilowattimmar per mil.
Då var det minusgraderna då?
Det var minus 1, ja.
Jag hade ändå plus 10, 9, 10.
Oj, rena sommaren.
Du, den här fördäsen i Norrköping, jag har hört ryktet att det är ingenting i jämförelsen när Kristoffer Gullin leker traktor i Norrland.
Ja, just ja. Vi kanske ska återkomma till vad som hände med Kia EV6 där innan vi avslutar. Nu börjar bli väldigt långt här. Nej, men alltså, jag har gjort mina långresor. Jag kör ju 80-190 mil på en dag eller någonting. Och så har jag varit upp till Sälen från Uppsala här. 20 minuter hem. Känner att det här går inte. Jag måste kissa. Annars kommer en olycka.
Du måste slå en sjua helt enkelt.
Precis. Så att jag, ja men här är en liten väg in, bara ja, nej, men in, parkera bilen, gör det jag ska backa ut på vägen igen och lyckas inte ta mig ut från den där vägen för att parkhjulen bara står och slirar, kommer ingenstans. Försöker lite gunga fram och tillbaka och lite sådana saker som man brukar göra, inser att alltså jag kommer inte upp. Det är ju blött gräs här och lera så att bilen står där den står. Så att, ja, men jag kan ju ändå åka framåt. Så att, ja, men jag åker framåt och så försöker jag vända lite en trepunkts turn där och köra upp för att då får man ju lite mer sats. Problemet är att när jag gör det så hittar framdäcken en liten sänka så att säga. Och där lägger de sig.
Gör de.
Och tillsammans med det leriga underlaget så står bilen där den står sen. På sniskan, jag kommer varken framåt eller bakåt. Bilen sprättar upp massa lera och jag har lite... Jag inser att det är 20 minuter till Uppsala men det är betydligt längre tid innan jag kommer komma hem. Så att jag börjar ringa folk och bara, finns det någon i närheten som skulle kunna hjälpa mig och dra loss mig? Det slutar med att jag får ringa en bärgare som får dra upp mig på vägen. Så att det är lite komiskt just med Kia EV6 att jag sitter och säger hur bra bakhjulsdriften är. Och just där så går det också åt pipsvängen. Det är en video som inte finns på YouTube än, jag vet inte när den kommer, men delar av olyckan är med där.
Aha.
Men ja, jag tycker bakhjulsdrift är kul för det mesta på EV6, men kanske just där och då så var det lite annorlunda erfarenheter.
Jag har också kört fast med bakhjulsdriven bil. Och det var ID3 precis när jag var ny. Så körde jag också, det var verkligen bara en... Det var, inga andra bilar hade kört fast där eller någonting så. Men det var lite, det var ute på en äng och så var det liksom lite lerigt. Och det var, slutade lite framåt. Och jag kände redan när jag parkerade att oj, det här kommer bli spännande. Och den bilen, den bara gräver sig ner med bakhus. Med däcken bak liksom när jag ska försöka backa. Helt omöjligt. Så helt omöjligt. Till slut så, den är inte så tung den där bilen lyckligtvis. Så att det var faktiskt så att jag och en annan som bara hjälpte till där kunde putta utan då hustrun körde. Men det var så här, det går liksom inte heller så här dragläge. Alltså att det här att man vet försiktigt, utan det var verkligen bara...
Nej, det är svårare när man har elbil och gaspedalen är inte jättebra kalibrerad. Jag vet min Mustang skulle jag gråta floder över om jag fastnar och behöver liksom gasa mjukt med, för att den är helt omöjlig.
Ja. Ja, det.
Där får du totalt misslyckats med att göra det snyggt.
Ja,
där.
Jag vet, Volvo XC60 där har jag liksom så här, du vet, om man bara ska, man börjar närma sig där, riktigt tight parkeringsficka någonting och du verkligen behöver verkligen fin köra fram och bak, så den har också lite så här, bara, oj jädra vad det hoppade till här nu liksom. Men i vilket fall som helst, så sen när den skulle, när vi fick upp den och sen skulle vi ut den, och då var det ju en passage ut där det blev riktigt lervälling, där gled alla andra bilar, de var så att de liksom, det var som att spela curling heter det, va, med bilar liksom. Att de gled ut, det var lyckligtvis gled de liksom ut rätt då så de inte hamnade fel. Där kunde jag bara köra rakt fram utan problem. Då var den så tung så den grottade ner så där och körde perfekt. Så att det är intressant med olika typer av bilar. Lite tyngre då, elbil och bakhjulsdriven och sådär. Och med det, mina vänner, så är det här avsnittet väldigt, väldigt välbakat och klart. Vi hoppas ni lärde er någonting. Vi hoppas att vi lärde oss någonting här. I alla fall jag fick reda på att Christoffer Gullin lovade att säga att vem Volkswagen ID.Buzz var till för. Och vi kunde väl då konstatera att just den här bilen är, eller den här bussen är till för ingen. Men snart kommer det en lite längre variant av den. Och vill ni nå Kristoffer Gullin här nu och berätta för honom vem att det faktiskt finns folk som har köpt den och gillar den, då är det kristoffer@elbilsveckan.se. Skulle ni vilja berätta för oss båda denna hemligheten, så är det info@elbilsveckan.se. Ni når mig på se@elbilsveckan.se. Och stort tack till Dennis Klarin, vår ljudtekniker, som vi denna gången kommer ihåg att credda för. Och det är med all rätt, för det här avsnittet blev väldigt, väldigt långt.
Det blev det. Ha det jättefint nu. Tack för att ni lyssnade. Så hörs vi i nästa avsnitt.
Hej.
Hej på er.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.